Jag heter Julia Duvenius och har läst in flera av Margit Sandemos älskade långserier. Nu kommer några av hennes bästa fristående romaner som ljudböcker. Och jag har fått glädjen att läsa in 5 av de totalt 40 böckerna i det vi kallar Sandemo-serien. Tillsammans med 7 andra välkända inläsare tar jag med dig på en magisk resa fylld av kärlek, sorg, svek och desperat förälskelse. Nu börjar vi. Den svarta ängen av Margit Sandemo. Kapitel 1. Hon kallades den svarta ängeln och ingen visste vem hon var. Ingen utom prästen och han röjde henne inte. Liten och klädd i svart från topp till tå, med ansiktet skuggat av bahyttens djupa brämar, skyndade hon fram genom trånga smutsiga gator i stadens fattigaste kvarter. Punktligt varje förmiddag kom hon. Hon hade alltid en tung korg på armen. Och alla visste att hon stod under prästens beskydd och var utskickad av honom. Men korgens innehåll var hennes eget bidrag. Få människor hade väl sett så mycket armod som den svarta ängen. Hon släpptes in dit inga andra fick komma. In i de små faskiga skyffen som kallades hem, till sjuka, undernärda och döende. I korgen hade hon sina enkla sjukvårdsartiklar. Förutom bröd och mjölk och annat gott som de arma inte sett på långa tider. Hon var mycket ung, det visste de. Och hon talade ett mera vårdat språk än deras. Men sitt namn vägrade hon att uppge. Egentligen var hon väl diakonissa. Bara med den skillnaden att detta var år 1809. Och Sverige hade inga diakonissor än. Skulle inte starta rörelsen än på 40 år. Sjukvården var på det hela taget ett försummat kapitel. Och de som tog hand om sjuka var kloka gummor och hjälpmadammer som inte var så noga med hygienen. Men den svarta ängen var annorlunda. Hon var mycket renlig och var noga med att inte röra vid smittsamma sjukdomshärdar. Och tvättade sig onödigt ofta, tyckte de fattiga. Trots sin mjuka röst var hon sträng i sina order. Naturligtvis såg hon att de flesta av dem behövde komma till läkare eller sjukhus. Men sjukhusen hade inte plats för de fattiga. Och ingen av de läkare som fanns i staden på denna tiden ville ta på sig allt detta fruktansvärda arbete gratis. De hade nog mått ta hand om resultatet av de rikas vällevnad. Ofta kände hon sig vanmäktigt hjälplös. Och i särskilt hjärtskärande fall, som en lidande barn, betalade hon själv en läkare för att han skulle komma, en doktor House, som blivit hennes goda vän. Tuberkulosen härjade svårt i de trånga, solfattiga kvarteren. Hon gick i en ständig skräck för att bli smittad. Men likväl kunde hon inte låta bli att hjälpa det lilla hon förmådde. Att en ung kvinna fick gå oantastad i dessa kvarter var ytterst ovanligt. Men den svarta ängeln fick det. Mycket beroende på att hon bara var ute på förmiddagarna. Visst hände det att någon uthungrad stackare försökte stjäla korgen. Eller att främmande fulla män tilltalade henne. Men strax var någon av slummens egna där till hennes försvar. Sinsemellan kunde de nog prata bakom hennes rygg, flina åt henne. Men fastän de inte förstod det själva, älskade de henne. Långt från denna misär låg de förmögnas kvarter. Där bodde kommerserådet och kyrkvärden Oskar Hammarfält i ett präktigt hem. Med möbler i bondrokoko, kuvad fru och oräkneliga barn. Alla lika hämmade och välanpassade, utom en av döttrarna. I alla tider har det funnits människor som har blivit födda i fel århundrade, som inte passar in i sin tid. Tessa var en av dem. För henne var det gedigna hemmet en trång borgerlig värld, ett patriarkat, där fadern för henne var en klockkedja över en tjock mage och en myndig röst som ständigt malde om nyttan av att spara, om att ingenting fick förfaras. Detta sparraseri hade till följd att visthusbordarna var överfulla av halvmöglade skinkor och nästan fördärvad mat. Att alla skrymslen och vrår var överlastade med saker som ingen förstod meningen med. Tessas mor var en vissnad.